Andliga klubben träffas och diskuterar den själsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till fraga@andligaklubben.se. Och här kommer dagens avsnitt.
Hej och välkomna till Andliga klubben. Idag så ska det här avsnittet handla om mediala barn och även så där prata om hur vi var som barn och medialt barn. I panelen så är vi faktiskt 3 stycken idag och då är det Anders.
Hej, hej. Hej.
Och Katri.
Hej.
Och jag, Sofie Langeborg. Jag vet att du och jag, Anders, pratade lite om de nya barnen. Men också även skulle jag vilja att vi tar upp det här med att vi, när vi möter barn. Nu är jag lärare, liksom, men barn, kanske du ungdomar. Att hur vi bemöter barn, att vi vuxna som faktiskt är äldre, hur vi ska bemöta barn så att inte barn stänger ner. Att den här, liksom, att det faktiskt går in på en sorts barnsyn i det också. Att det handlar inte bara om att prata om, ja, men enhörningar finns. Så som en elev sa till mig i matsalen som jag skrev till Anders. Att så här, ja. Ah, nej, men det är som en enhörning, fast de finns ju inte. Och då blev min reaktion så här, ja, fast de finns ju, det är bara att vi ser dem inte just nu. Och han bara, nej, det är sant. Okej. Och att ta tillvara på barns fantasier och energier, för att om vi säger nej, men precis, det finns inte, och det finns i din fantasi, då så berättar vi för barn att det är deras fantasi. Och de mediala barnen ser ju saker som inte, liksom, andra ser. Och just hur bemöter vi barns fantasi? För att om vi, liksom, är specifika i att säga, men det är fantasi, eller det är det. Istället för bara, ha, berätta mer. Att det är faktiskt bara så pass enkelt i att vi som vuxna inte ska pracka på eller berätta alltid. Att det handlar om att, ja, men mina barn är ju vana vid mig, liksom. Så.
Precis som mina barn är vana.
Ja.
Men jag tror också att generationerna innan, alltså mina föräldrar som är pappa född på slutet av 30-talet och mamma på slutet av 40-talet. Då hade man ju inte att man liksom, då hade man bara livlig fantasi. Alltså det är ju så jag växte upp. Att jag hade bara livlig fantasi. Att jag egentligen, när jag har gått tillbaka och tänkt igenom hur jag var som barn, så vet jag ju att jag har ju lekt med någon som ingen annan har sett. Fast det var bara min livliga fantasi.
Ja, och jag tänker att det här är väl precis den här låtsaskompisen. Så här, hur bemöter man barn med låtsaskompisar? Alltså, vad är det fantasin? Eller så här, jaha, men vad trevligt. Min dotter hade ju Koi som hon gick och lekte med hela tiden. Och hon ser ju så. Alltså, hon är ju jättemedial. Samma sak med mig. Och jag menar, samma sak med dig, Katri. Och säkert alltså, du också. Alltså, men hur bemöter vi då? Hur kan vi liksom...
Jo, då har man inte, du hade i alla fall hjälp utifrån att när du sa att du såg, så fick du ju det bekräftat.
Ja, men jag var
om jag sa någonting så var det, men lilla gumma, nu är det din livliga fantasi igen. Jaha, och så satt jag och tittade på en film eller någonting sådär och var väldigt, väldigt känslig. Och var med, jag gick ju, var ju väldigt djupt, jag gick ju liksom in i filmen ordentligt så att jag levde med in i filmen, och var det någon som var ledsen så blev jag också ledsen, och var det någon som blev arg så blev jag också. Jag reagerade med samma känslor. Och min mamma älskade att sitta och titta på mig och skratta åt mig.
Okej.
För att det var roligt för henne att jag reagerade så starkt.
Mm.
Och då blev det ju mera den här att man stänger ju till sig. Sen blev jag ju rädd också förstås, men det var ju senare. Jag tror att då fick man ju inte samma hjälp. Jag tror att du fick en hjälp av var det pappa eller var det morfar?
Det var
Eller?
både mormor och
Ja,
pappa.
ja. Det är ju fantastiskt. För de är ju säkert någonstans i åldern där mina föräldrar är.
Ja, alltså mormor, jag är ju så uppväxt med min mormor, och jag är mammas enda barn, och alltså också då jag var ensam barnbarn tills jag blev ganska gammal, så jag hade ju mormors liksom 110-procentiga uppmärksamhet. Och min morfar var ju gammal militär, så att och de var skilda. Så när jag bodde hos mormor så det var ju mycket prinsar och prinsessor alltså klassiska barnsagor som mormor berättade. Men hon var ett barn som hade liksom, när hon var liten, hon var adopterad. Och hon hade ju så mycket berättelser om hennes barndom. Hennes pappa då var apotekare, så de flyttade runt från stad till stad till stad till stad till stad så här. Och mormor var ju både medial och synsk, men bodde i ett hem där hon inte heller kanske blev sedd, hörd och bekräftad. Och hon upplevde det som att hennes adoptivbrorsa blev favoriserad av hennes adoptivmamma och pappa. Och i det här så tror jag att de kanske såg hennes syner som just livlig fantasi. Och så vidare. Men hennes berättelser till mig från när jag var liksom pytteliten var ju allt ifrån jag menar, hon bodde i ett liksom stort hus och dörrarna öppnade och stängdes. Och hennes favorit, min mormor var väldigt kristen. Hon var äldre dagar så ville hon bli nunna, och gick i klostret och söndagen och liksom var väldigt bordsbön och kvällsbön var liksom grejen så. Så att, men hon berättade ofta om när hon öppnade dörren och Jesus stod vid när hon öppnade dörren. Och för henne var det helt naturligt att hon liksom, ja, men här står Jesus och knackar på dörren i Lappland, liksom, där de bodde. Och så sprang hon ut där, mormor, mormor, Jesus står vid dörren. Och då hade då gammelmormor sagt till sig, ja, men åh, gör han det? Så trevligt. Ja, men låt han stiga in så. Och då hade ju då mormor sprungit tillbaka, så hade han inte stått kvar. Men hon var ju så här, nej, han gick iväg, och så stängde hon. Så för henne var det ju naturligt att se allt det här, att vara i det, att tomtar, troll och väsen och Jesus, eller om det var någon annan som stod där och pratade med henne, så var det helt naturligt. Och hon blev också bemött i det. Men jag tror också att det kanske var en känsla av att, ja, men lilla gumman, det vet jag inte, det sa nog aldrig mormor någonting om, men för mig var det att växa upp och lyssna på det, blev det ju självklart normaliserat med att andar, själar kan synas och att de inte behöver vara, att det inte är alltid fantasi. Sen har jag nog varit ganska ensam i det ändå, tror jag. Jag har ju varit, känt saker, hört saker. Vårt hus där vi växte upp så var det spöken ordentligt. Det fanns ju inte en kväll som inte man hade påhälsning i sovrummet, som någon skulle säga godnatt eller peta på en eller väckte en när man höll på att somna. Där sa jag till min pappa och mamma att det var någonting som hände. Och pappa bara sa, ja, men det är inget problem. Jag tyckte det var superläskigt. Så. Men ja. Har ni, hur liksom, har ni upplevt det i barndom, tänker jag? Just det här
Nej.
med att man känner av saker och ting och så.
Ja, nej, jag kommer inte ihåg så mycket från barndomen. Ingenting egentligen. Det är bara vissa små detaljer. Annars så, jag tror jag blev skrämd helt enkelt. Så jag har inte mycket minne av någonting. Vissa personer kommer jag ihåg, andra kommer jag absolut inte ihåg.
Så skrämd i form av att det var någonting andligt som
Ja,
hände.
det var det ju. Det var det. Så att, och då har jag väl tryckt undan det. Och de minnena de finns ju givetvis, men jag har dem inte tillgängliga just nu.
Heter du då?
Ja, absolut. Jag har ju, som jag nämnde där i början, att jag hade ju lekte ju med någon som jag kan inte minnas med vem. Men däremot så vet jag ju också att när jag kanske var 9, 10 års åldern där, jag lekte ju mycket, jag älskar ju att vara i skogen. Alltså i alla, det var det absolut bästa jag visste. Så jag var ju mycket i skogen, i den skogen där vi bodde, i Brandbergen. Och jag hittade en egen plats med en liten bäck. Som den här bäcken har kommit tillbaka till mig i minnet. Jag tänkte, vad är det där för något? Men gud, det är den platsen. Det är alltså, det var en så otroligt häftig plats med den här lilla bäcken. Och ja, och det är så här så att jag vet inte än idag om jag har bara fantiserat det här eller om jag faktiskt har sett småfolk, väsen, som fick mig att må ganska bra där. Så att jag vet att jag var där och lekte väldigt, väldigt mycket. Mamma var ju väldigt orolig för att jag försvann ju in i skogen. Men jag hittade ju alltid. Jag hittade överallt. Det var som att det var, jag bara hade liksom som en karta i mitt huvud på något sätt. Idag, jag vet inte om jag skulle hitta tillbaka till den här platsen. Men jag är helt övertygad om att platsen finns fortfarande. Men jag vet inte hur jag hamnade där egentligen eller någonting. Men jag vet att jag har lekt med någonting där. Och det här vattnet var, jag drack ju det här vattnet till och med. Som rann rätt igenom den här, som var den här lilla bäcken där. Så att, men sen hände det någonting där runt 14-årsåldern. Då kände jag att det var någonting som jag alltid hörde, att det var något som gick alltid några steg bakom mig. Var jag än var så hörde jag alltid steg. Och vände jag mig om så var det ju ingen där förstås. Och då blev jag vid något tillfälle väldigt, väldigt rädd. För det kändes som att de här stegen närmade sig mig väldigt fort. Och jag tror att jag till och med skrek till. Att nu får ni lägga av. Jag vill inte det här något mer. Och sen var det bara tyst. Sen kom det här tillbaka igen. Och då är jag ju över 30. I alla kriser som man gick igenom. Så att jag gick igenom svåra kriser någon gång där innan jag fyllde 40, någonstans mellan 30 och 40 där. Och det var riktigt, riktigt jobbigt. Och jag, jo, jag var ju gravid också. Så det här var 2004. Och bad om hjälp. För då, det var så tungt. I en svår relation. Jag visste att jag behövde separera. Och jag hade ju separerat från en tidigare relation. Så att jag hade inte bearbetat det. Och i och med det så hände det någonting. Då fick jag hjälp och då, det var då änglarna kom till mig. Och min första ängel var ärkeängeln Mikael. Det vart helt blått runt mig. Jag fick ett blått sken runt mig och någon kraft som jag aldrig hade känt tidigare. Änglar har jag alltid trott på, så att det var inte inget konstigt, men jag har inte upplevt det på det där sättet, på den här på det starka sättet. Och från och med det så, ja, föddes min son. Och all kraft bara, jag vet inte, det bara kom. Allting bara löste sig.
Det bara blev som
Det
det skulle.
bara, ja, men det blev bara, jag lite, hade tillit hela tiden på något vänster.
Men har du hört de här stegen igen på något sätt,
Nej,
eller?
inte på det sättet. Idag är jag ju trygg. Så att även om jag hör ljud så blir jag ju inte rädd. Ser jag en skugga, vilket jag gör emellanåt, att det är någonting som passerar. Vänder jag mig om och tittar så finns ju ingenting där. Men jag ser att det är någonting som rör sig runt mig. Det skrämmer mig inte idag. Utan jag vet att jag kan lita på det som finns där. Jag har hittills inte känt någonting som har varit obehagligt. Vissa människor som jag närmar mig ibland kan kännas obehagliga. Det är det enda jag kan
Hade du det?
liksom förnimma som jag gjorde när jag var liten redan.
Ja, för det var det jag tänkte. Om du också hade det här, vissa människor tyckte man om och vissa människor tyckte man inte om. Man kunde inte riktigt förklara varför man inte tyckte om.
Nej. Min mamma berättade faktiskt att redan när jag var 2, det här är inget som jag minns, utan det är mamma som berättade det, så fanns det ju min ena moster var gift med en man som var inte den trevligaste av alla. Han var tre, alltså han var extremt, vad ska jag säga, socialt kompetent och högt uppsatt och sådär. Och han ansåg att alla barn älskar honom. Varför? Men jag gjorde inte det. Och mamma förstod ju inte riktigt varför, för alla barn tyckte ju om honom. Så skulle mamma och pappa iväg och göra någonting, så min moster skulle vara barnvakt åt mig och han var ju där också. Och så fort mamma skulle gå därifrån och lämna mig, för han kom ju och tog emot mig, då hade jag blivit helt hysterisk. Och det gick inte. Jag klamrade mig fast vid mamma som att det var, ja, någonting riktigt otrevligt som tog emot mig. Och mamma sa det var så konstigt, för att du vägrade fullkomligt, alltså då, vara i närheten av honom. Jag gick och gömde mig bakom min moster. Jag tyckte aldrig om honom överhuvudtaget. Och jag har ingen aning om vad han egentligen, vad det var för någonting med honom.
Men var någonting i det som inte var. Och här kom, det här tycker jag är jätteintressant, för att jag tror att vi så här, när vi pratar om mediala barn och vi pratar om liksom, jag tänker att vi är så snabba på att vi vuxna så här, skjutsar in barn i relationer, och vi pratar liksom om så här, men det är ju bara den och här ska du och så vidare. Att istället för att lyssna på, jag gjorde ju din mamma det i det här fallet,
Ja, hon
vilket
gjorde faktiskt det.
Men jag tror att i andra fall kanske man bara hade lämnat sitt barn och sen så hade man gått. Att det är viktigt att lyssna in vad, att barn känner av saker och ting mer än
Ja,
vad.
nu var jag ju som sagt, jag var ju bara 2 år, så att en 2-åring kan ju känna av väldigt snabbt också, tror
Absolut.
jag. Även de här barnen nu som finns och blir fler och fler. Det föds ju väldigt mycket mediala barn.
Ja, för det var ju lite det vi skulle prata om idag. Nu har vi, jag tänker vi blir lite baklänges här. Det anledningen varför jag tänker det är viktigt med våra bakgrunder och kunna liksom prata om det är ju för att vi har ju någonstans, man lär sig livet baklänges. Det är ganska så jag tycker den metaforen är väldigt, väldigt bra. Och att just vi alla här, vi alla tre som är med idag, har ju barn också. Jag kan ju säga att mina barn som är, den ena är 10 och den andra är 13, har ju vuxit upp med mig som medial öppen mamma. Min son skriker liksom så här till sina kompisar, pratar med sina kompisar, så skriker han så här: mamma! Ja, står ute i köket så här: visst pratar du med döingar? Så här: ja, det gör jag. Ja, där ser du, säger han superstolt till sin kompis som liksom: jaha, okej, ja, men vi bygger vidare med Legot då, som tycker det är mest naturliga i världen. Och sen min dotter som jag kommer hem, som också är, som hon är 13, och hennes kompis sitter och gråter. Det här är ju berättat för er, men hennes kompis sitter och gråter och liksom är lite så här uppskakad. Och min dotter då säger så här: ja, nej, men hennes morfar kom igenom, så jag bara gav lite budskap och beskrev lite. Och då säger jag: åh, att vi har ju de här barnen som är extremt öppna, som har, det är inte bara för att jag är medial och vi pratar öppet om det, utan det finns, vi har ju barn, precis som du sa Katri, och vi har pratat om också Anders, att vi har barn idag som föds, och vi behöver dem, och vi behöver att barn faktiskt inte stänger ner så som barn kan göra, för att det kan bli väldigt överväldigande, den andliga världen, när den kommer, om man inte riktigt förstår vad det är som händer.
Det var nog det jag råkade ut för, helt
Ja,
enkelt. Ja,
precis.
att det
Och
blev,
här är
ja.
det jätteviktigt att vi stöttar sådana barn så att vi inte stänger ner.
Ja, men det är det. Och sen barn upp, kan man säga, 5 år, 4, 5, 6 år. De har ju tydliga, ofta, i princip nästan alla barn, många barn, har minnen av tidigare liv. Så då är man ju väldigt öppen under den första perioden av sitt liv. Det är rätt intressant. Där har jag min yngsta dotter när hon kunde knappt prata. Och då är vi ute med båten, tror jag, någonstans. Och så kommer en sån här gråsugga under en sten. Och hon vet ju inte vad det är, men hon säger: ah, gugga! Och så pekar hon: gugga, gugga! Så hon visste vad det var för någonting. Och det kan hon ju inte ha lärt sig någonstans, liksom.
För
Så,
de bara vet.
ja, de bara vet. Det är lite häftigt.
Min son var, han låg i, då var han 7 tror jag, så låg han i sängen, så skulle vi gå och lägga oss, och säga så här: mamma, tror du att man lever flera liv? Och det var nog första gången han flaggade för att han, precis som din dotter säger, man flaggar för att okej, nu är det någonting på gång här, att som vi pratar om nu, så här, nu är det dags att jag steppar upp som mamma och lyssnar och inte stänger ner och pratar till här. Ja, men hur menar du? För jag vill ju inte heller, ja, men det tror jag minsann, och så lägger jag ord i munnen på dem, utan just precis som Anders där, men det här med tidigare liv och ja, men jag vill ju veta vad han tänker, vad kommer nu? Och så säger han: men mamma. Hallå, det var den dummaste frågan ever. Men du vet, man lever, man dör, man lever, man dör, man dör, man lever. Man dör. Och hans lilla huvud låg på den där jättestora kudden och bara vickade fram och tillbaka. Man lever, man dör, man lever, man dör. Och slog det mig att ja, men det är klart att det är den mest naturliga världen för honom. Och jag var tvungen att rannsaka mig själv och tänka att har jag sagt någonting som gör att han fått de här funderingarna, och kunde säga, men det kunde inte dra mig till minnes att vi ens hade haft den diskussionen, eller att han hade varit med när vi hade pratat, för just under den perioden så var jag ganska så stängd, jag jobbade inte jättemycket medialt då. Ja, men det tror jag, sa jag. Ja, okej. Och så var han tyst en sekund, så säger han så här: har det varit krig i Thailand, säger han då. Ja, det vet jag inte. Ja, det kanske du har, så ja. För det tror jag. Och så var han tyst en sekund till. Så säger han så här. Han bara, jag tror att jag har varit mörk. Och så tar han sig på kinden så här. Och jag, mörk i huden. Så där. När jag levde förut. Så, jaha. Så, ja, det tror jag. Så han. Ja. Ja, det kan ha varit det, liksom det. Det är mycket möjligt. Alltså, och så säger men vad ska vi läsa för saga? Så då var han färdig. Så då var det liksom inget mer. Så att, för barn är ju det här naturligt. Det här handlar inte om att göra så stor grej. Att just bara lyssna och bekräfta.
Men sen problemet, man säger att det är problem, men det är ju, de blir skrämda av andra vuxna då, eller vuxna som pratar om spöken och så vidare, och även TV mycket. Där, för det ser man ju på även när man är liten, givetvis. Och det är spöken och händer tråkiga saker och så vidare. Men det är därför det är viktigt att prata med barnen och låta dem få prata om sina fantasier eller vad det är. Det är svårt att veta också vad som är fantasi, för det blandas säkert en del också med fantasier. Det gör det, så man får fråga, men hur var det? Berätta lite om din upplevelse eller fantasi då, eller vad man nu säger. Det beror på läget. Så man får barnen att prata lite. Och det är ju samma med, även med healing kan de vara duktiga på, så små. Så att, kan man säga, mamma eller pappa, lite ont i armen, kan inte du hålla armen ett tag? Och då kan man känna att det blir bättre. För ja, det är fantastiskt. Och det är liksom bara uppmuntrar dem, för att som vuxen, man är ju en förebild. Och börjar man prata om, nej, det där är farligt. Liksom, oj, nu är det mörkt, du kanske är rädd när det är mörkt. Liksom börjar trigga sådana saker. Då kommer man inte ihåg så mycket när man blir äldre sen av det. Nej.
Nej, precis. Jag var väldigt noga med mina egna barn när de växte upp. Framförallt min son, han hade mycket också så att han såg, tyckte att det var mörkret han var lite rädd för. Men så pratade vi om änglar och så att han är ju uppvuxen med det. Så han har ju själv varit väldigt noga med att, ja men, jag kan ju be ärkeängel Mikael komma och hjälpa mig om jag känner att jag behöver ha lite kraft. Och vilken ängel ska jag be om för att jag vill klara av det här provet i skolan när han gick i skolan. Nu är han ju vuxen, alltså han var väldigt noga med att tala om att ja, men, änglarna hjälper mig. Ja, men det är bra och det gör de, säger jag också då. Och bekräftar det givetvis. Men då frågar han ibland, så här, men finns det några onda änglar då? Det kanske det gör, men det är inga jag känner, säger jag då bara så här, för det gör jag ju inte. Och så behöver jag inte gå in på de detaljerna, för att det är ju inte relevant om han inte kommer med någonting själv. För jag ville ju inte implementera någonting i hans huvud som inte jag kände att om han inte har känt av någonting så behöver inte jag spä på och säga att jo, men visst finns det det. Och så ska vi börja prata om det.
Det tror jag är jätteviktigt att man. Det var så bra svar tyckte jag, Katri. De känner inte jag. Då nekar man det ju inte, men man skrämmer ju inte heller. Så att det kan bli att man säger, nej men då vill inte jag hålla på för det kan finnas läskiga saker. Och precis som du var inne på det här med TV och sådana saker, det förstärker ju att barn faktiskt har en bild av någonting, hur det kan se ut med allting som är så hemskt. Det är så.
Men jag tänkte på det här med som du pratade om Anders, det här med healing och man kan känna att barnen redan har den förmågan redan när de är små. Men även vi vuxna utan att säga någonting annat än att vi alla har ju en healingförmåga. Som när barnen kommer och ja, men de har gjort sig illa och är ledsna så räcker det ibland med bara att vi blåser. på det som gör ont. Och sen kan de fortsätta att leka. Och det är ju healing.
Ja, det är det.
Det är bara det att vi sätter ju inte det ordet, utan vi tar det för, men nu blåser vi bara lite. Eller det här med att man sätter ett plåster, så blir det någonting symboliskt. Men det hjälper ju, det är ju fortfarande healing.
Men jag tror det är viktigt att man, de här mediala barnen, då, att man låter dem få jobba lite, även om de inte vet att de gör det egentligen. Men de kommer
absolut.
Upptäcka ju äldre de blir att nej, men när jag har hjälpt mamma här med armen, då har det blivit bättre. Och sen en dag så blir det som för din dotter där när hon hade kontakt med nära och kära, men fast kanske på healing-varianten istället. En dag kom man hem så, ja men jag hjälpte henne, hon har ont i benet, det är bra. Och så vidare. Så att eftersom, ja, man är ju en förebild som vuxen och det måste man förstå för barnen. Att det jag gör, det kommer de också göra. Speciellt ens egna barn blir präglade på det sättet.
Så. Verkligen. Och jag tror att många barn, jag vill tro, ska jag säga, att alla barn är öppna.
Ja.
Och att vi som vuxna, även om inte vi vuxna är, runt omkring barnet är mediala som vi kanske som sitter här, att man kanske har en tanke i att man är medialt positiv, annars ska man kanske inte lyssna på podden, men att man är intresserad av ämnet och man tycker att det är viktigt och man tycker det är spännande och det är någonstans en sak som man känner är en del av vardagen även om man inte praktiserar den. Så tänker jag att det här med hur man möts sina barn generellt, man behöver inte vara medial för att få mediala barn, tänker jag. Och att min son har alltid sedan han var liten bebis velat sova på mig. Alltså ett enormt liksom närhetsbehov. Min lov var likadan, men just min son har varit liksom väldigt så. Han är fortfarande så. Man tänker att nej, men han är 10, det borde vara klart. Men det är det inte. Och han var, sen han var väldigt liten och också kunde liksom prata där. Jag sa ofta så här, men jag är inte ensam. Jag tycker att det är läskigt. Det känns som något ska hända, mamma. Och det har han sagt ofta. Men att just att, men jag är inte ensam nu. Det känns som att det ska hända något. Det är liksom någonting i repertoar som han säger ofta. Och där tror jag att han känner jag av sina guider. Och om det är så att jag kanske skulle varit ignorerat hans tankar i det. Och tänkt, men det är ingenting, strunt i det. Det är bara liksom, tänk inte på det. Då kanske han hade börjat stänga ner och tänka att nej, men det är ingenting för mig. Det är ingenting för mig. Det är ingenting som jag behöver lägga energi på. Det är ingenting som vill mig någonting. Men det är ju faktiskt hans guide som han känner av troligtvis. Som är väldigt, väldigt nära. Eller någon nära och kär. Eller kanske någon som vill ha hjälp över på andra sidan. Eftersom han troligtvis lyser. Precis som vi andra mediala människor.
Och det finns ju en... Ja,
sure. Det som jag har sagt till honom. I det är så här, ja, men be dem att backa. Nu, säg bara att de är för nära. Be dem att backa. Och då har man sagt, han sträckt ut sin lilla hand och så har han sagt, liksom, nu är ni för nära, nu vill jag att ni backar. Och det kunde liksom lära sig så där när han blev lite äldre. Att han gjorde, utan att jag uppmuntrade honom, kunna sträcka ut, nu är ni för nära. Stå i badrummet, nu är ni för nära. Med tandborsten liksom i käften och så. Men att lära barnen att så här, och trygga barnen, det är ingen fara. Det räcker med att säga, det är ingen fara. Om du känner någonting, okej, vad är det du känner då? Att vara nyfiken återigen, men också säga att det är ingen fara att trycka barnen. Och att det här med att alla barn faktiskt kan vara mediala. Du behöver, som förälder behöver inte vara medial, men ditt barn kan vara det. Och snälla, säger jag då. Vädja till alla föräldrar där ute. Ignorera inte när era barn säger sådana saker och försök inte att förminska det, utan vara nyfiken och lyssna.
Låt dem berätta.
Ja. Låt dem.
Ja, det de upplever. Ja.
Det finns ju alltså många, eller det finns många böcker om det här. Och även en hel del fallstudier. Så det finns ju forskning på det där barn kommer ihåg sina tidigare liv. Och kan beskriva i detalj en mamma som de kanske har haft namn, ställen där de har bott. Så att det finns jag har hittat en bok som heter Barnens minnen från tidigare liv med Göran B. Johannesson. Johannesson, jo, heter han. Där det är han är då en författare och psykolog som har intervjuat massor med barn under flera år. Och så fort barnen har börjat kunna prata, någonstans 2-3 års åldern, så har de också kunnat beskriva saker i detalj om hur de levde i ett annat liv innan de kom hit. Det här är rätt intressant. Jag tror att det är ju så att de här barnen i tidigare stadium, alltså att de har ju funnits hela tiden, men nu blir det så starkt så att de barnen som föds nu kommer ju, det här kommer ju komma mycket enklare. Ännu enklare, rättare sagt, för dem att kunna prata öppet. Och har man då föräldrar som är mottagliga och lyssnar, då tror jag att de har liksom raka vägen in i den här verkligheten som vi faktiskt lever parallellt i. Och inte kan förneka.
Ja. Ja, och jag måste nästan rätta. Han måste ha varit mycket mindre, för att om han var 7, han är 10 nu. Han måste ha varit 5 max när han sa när han pratade om det tidigare livet. Liksom, min tidsuppfattning är inte det bästa. Men ja. Men du har aldrig sett det här med tidigare liven och barnen som kommer igenom nu. Jag jobbar ju faktiskt som lärare. Det är inte så att jag sitter och pratar om tidigare liv och mediala saker när jag är i min yrkesroll. Det finns inte. Däremot så tror jag att man ser och möter barnen och lyssnar på vad de säger och vad de framförallt. Så här, återkopplat det här med tidigare liv. Vad de ritar för någonting. Att vissa teckningar kan man ju tänka att undrar vad du har sett det här. Eller vad har du upplevt det här du ritar? Eller, och så vidare och så vidare. Det är superhäftigt. När man har de glasögonen på sig. Och man har den tanken i sig. Att man faktiskt väcker sig själv i den tanken.
Men man, som barn har man ju en tidsdel liksom, från man föds tills man är 5-6 år där man kommer ihåg. Sen man ska, det är inte meningen man ska komma ihåg det på det sättet. Utan då glömmer man det vart efter tidigare livet om man inte gör regressioner och sånt som man blir äldre sen. Men det har de också sett, att man kommer upp till 5 år, 6 kanske, ungefär, så kommer man ihåg tidigare liv och kan berätta. Men sen tappar man det minnet då, mer eller mindre. Men det kan säkert fortsätta längre också, det kan inte jag säga. Men oftast så är det så, att man har en tidsperiod.
Det skulle vara roligt att ha med någon i våran podd. Som kanske kan fördjupa sig lite i det här och berätta så att om det kanske till och med finns någon vuxen eller ungvuxen eller så som har upplevelser redan
Verkligen.
från barnsben som kan komma och berätta. För det är ju kanske skillnad för oss som nu jobbar en del med det här att prata om våra minnen, hur det kommer sig att, och vad vi har upplevt redan som barn. Men det skulle vara väldigt intressant att höra någon som har starka minnen och som fortfarande kanske då känner att det här inte har släppt. Alltså att har man någonting kvar sedan tidigare så skulle det vara jättekul att få höra.
Ja, verkligen.
Och så
Vi kanske
intressant.
ska lägga iväg en förfrågan till er som lyssnar att om ni känner någon eller har egen erfarenhet så kan ni mejla oss på fraga@andligaklubben.se. Det vore superspännande faktiskt.
Verkligen.
Och även egna erfarenheter av mediala barn generellt skulle vara jätteintressant att få lite input i. För att det anledningen varför vi spelar in det här avsnittet är just för att vi tycker att det är viktigt att kunna möta den nya generationen andliga barn.
Men jag tänker på dina barn, Sofie, som du märker då väldigt starkt att de har det här i sig. Hur hjälper du dem in i det här andliga? Känner du att det liksom är ett enkelt jobb för dig eller är det tufft? Eller hur funkar det? Hur tycker du att det fungerar?
För mig handlar det om att koppla tillbaka till sig själv och tro på sig själv. Det är ju allting, det är där det grundar sig. Och det vill ju, jag tänker att alla föräldrar vill ju att ens barn ska tro på sig själva och lita på det man får till sig och så vidare. Men när det gäller dem så jag har jag haft, min pappa hade den filosofin med mig att om hon får upptäcka det själv så kan vi prata om det när hon är äldre. Jag har väl inte samma filosofi med mina barn, annat än att jag inte forcerar fram någonting. Vi pratar om det som att det är väldigt, väldigt naturligt. Om jag ska ha en läsning med någon så säger jag, ja, men nu, jag kommer ha en läsning på ja, men till exempel torsdag och då behöver ni, liksom, om jag ska göra via Zoom till exempel, ja, men då är ni i era rum så kan jag, jobbar jag. Ja, absolut, säger de. Sen så är det liksom inget konstigt med det. När vi är på Gotland hos min pappa så är det ju saker och ting som händer och sker där ganska frekvent. Så där är när man möter på det på så sätt att det faktiskt händer saker, det är väl då det här, den stöttningen och att man bollar med vad som händer, att det, frågorna kommer och så vidare. Och då kan det ju komma att min dotter till exempel, då hon säger det att ah, nej, men, ja, men är det jag som inbillar mig eller jag tycker jag ser det här och, men jag ser så här och att hon faktiskt vågar fråga och är ärlig i det. Och jag kan se och höra när det blir lite fabricerat. Och att inte liksom döda det då, utan eller säga, men nu hittar du på, eller nu överdrev du, eller var det verkligen så, utan mera, jaha, tänker så, hur kände du då, och hur såg du det? Och, för jag brukar känna så här, eller ibland kan det vara så att det känns så, men att då får man tänka kanske 2 gånger. Om det känns i magen, om det känns rätt eller om det är så att det är. För oftast är det tanken som kommer från Lo som faktiskt har förmågan att kommunicera med andra sidan. Var det jag som inbillar mig? Var det verkligen så här det var? Och vid ett tillfälle var när vi pratade om Gotland så var de vid en kyrka. Och det var både min Lo och min son Max och även tre andra barn som sprang över. Och då var det en av barnen är extremt medial. Han ser fysiskt sett. Gubben där borta, han vill inte att han ska stå i mitt sovrum. Ja, men då får hans mamma säga, nu får du gå gubbe. Och så får han, så att han är verkligen, han ser och har gjort det sedan han var väldigt liten. Fysiskt så. Loa är precis som jag, man ser i tredje ögat. Men då hade de varit där och alla fyra barnen springer tillbaka och säger att de har sett en flicka sitta vid en, sitta på en av muren då till kyrkogården. Och det här är en väldigt gammal kyrka, ni vet ju hur Supergotland är, väldigt många, mycket gamla kyrkor. Och barnen de berättade liksom, åh, det såg ut så här och hon var så här stor, hon var så här gammal och hon var så, och det gick inte helt ihop med allting så. Men sen kom Lot till mig och så sa hon så här, ja, nej, men jag såg det så här, hon satt och dinglade med benen och hon var ungefär i den här åldern och hon hade på sig det här och sättet hon beskrev det kunde jag någonstans se, det gick inte att hitta på något sätt. Magkänslan och allting på sättet hon beskrev det var nästan så att hon, vad ska man säga, hon var ingen fantasi utan hon hade sett det och faktiskt blivit lite skraj för att hon hade sett det. Och just den upplevelsen känner jag igen, att man, när man har sett någonting för första gången och man ser, jag ser det här fast i en annan, på ett annat sätt än någon annan ser det, då blir man faktiskt lite rädd eller man får en annan respekt för det. Och då kunde jag liksom stötta henne i att ställa olika frågor. Ställa frågor så här, ja, men okej, hur kändes det? Kändes det i kroppen? För hon sa så här, ja, men hon gick bort, hon var ledsen. Ja, men hur kändes det i kroppen? Ja, men jag fick så obehagskänsla, jag mådde lite illa. Ja, okej, check. Ja, men då när du mår illa så då är du för nära i energin. Att hon fick berätta hur hon kände det, upplevde det, såg det. Och jag som förälder får bita mig i tungan och inte vara, men så kunde det inte vara, eller så där kunde det inte vara, eller utan mera låta henne berätta och lyssna och sen så faktiskt ge fysiska tips i. Okej, när du mår illa, då behöver du kanske dricka lite vatten och ta ett steg tillbaka. Att när inte störa dig på vad de andra barnen sa för att du tycker att det inte stämde, att de hittade på. Ja, men det är deras sanning. Det får stå för dem. Du får tala ditt eget och så vidare. Jag vet inte om jag gav så mycket tips nu, eller svar på frågan. Jag har själv tänkt på hur jag stöttar dem så att jag inte ska stötta dem. Så att det blir att man forcerar in dem i någonting som de faktiskt kanske inte tycker är kul eller är menat att de ska jobba med just nu. Jag har valt att inte prata så fritt om vad jag upplever generellt, för jag upplever ju andliga saker generellt i vardagen hela tiden. Det har jag valt att inte dela med mig av till dem, för jag vill att de ska upptäcka det själva. Så att om jag har till exempel har en jättestor ängel utanför vårt fönster, då sitter inte jag och säger vid matbordet, ja men titta nu har vi en ängel med oss, utan den behåller jag för mig själv, för att jag vill inte forcera in och ge dem bilder som inte är deras egna. Att de
Men
själva.
hade om de hade sagt så här, mamma, oj, ser du den där stora ängeln där?
Ja, då hade
Då
jag nog
hade
sett.
kanske.
Då hade jag nog sagt så här, ja, men han har jag sett förut, eller den har jag sett förut. Så vad spännande att du också ser. Och sen låta dem upptäcka sin egen andlighet. Det tror jag är absolut jätteviktigt. För att forcera fram och att lägga ord i munnen på barnen när det gäller andligheten, det blir bara, enligt mig, tokigt. Alla har ju sin egen väg, men när frågorna kommer och när tankarna kommer och rädslorna framför allt, skulle jag nog säga, då gäller det att vara där och stötta upp. Sen har ju Lov ställt väldigt mycket frågor till mig, hur det känns och när jag pratar med andra sidan, hur jag upplever det och sådär. Och då har jag svarat ärligt till det. Så att hon någonstans ska kunna förstå och se när hon själv är där och förstå. Ge henne lite vägledning skulle jag vilja säga. Så att hon inte tvivlar på sig själv, framförallt det. Så att hon inte tvivlar på sig själv och sin egen förmåga. För det tror jag är någonting som kan göra att barnen stänger ner. Utan bara ge stöd och vägledning så att de klarar det själva. Lite byggställning över det hela. Men absolut aldrig forcera fram någonting. Nu har jag något i ögat här. Aldrig forcera fram någonting. Aldrig känna att säga att ja, men du ser väl det här. Eller när du gör så, då känner du det väl så här.
Nej, just det. Ja, men precis. Inte sätta de där orden i munnen.
Aldrig sätta
Utan det
ord.
måste ju komma ifrån dem själva.
Exakt.
Så är det ju förstås. Anders, du då? Pratar om din dotter där som redan i ett tidigt stadium såg en.
Ja, just det. Nej, ja, sen, nej, det har inte varit så mycket mer än så med henne. Hon visar inte så mycket. Hon säger inte så mycket om det heller i sådana fall. Det gör hon inte. Så jag har en äldre dotter som är, hon är ju lärarinna nu. Hon har gått någon kurs, men hon tycker, och det gick ju bra med hela biten. Hon är ju gammal då.
En
Ja, hon är
gammal, hon
lärare.
är äldre.
Ja, hon fyllde ju 30 här.
Jag har också 30-åringar.
Ja, så att hon gick kurs och hon efter det gick ju jättebra liksom allting. Och hon fick budskap och allt möjligt och kunde läsa tarotkort. Och så frågade jag, men hur var det då tycker du? Nej, jag vet inte om det där var riktigt, om det stämmer. Så hon, så kan det vara.
Men märkte du någonting på henne när hon var yngre då?
Nej, jag var ju liksom inte själv som medial då på den tiden. Utan det var mycket jobb och mycket, ja, som för alla andra människor. Och det är ju också för barn när de börjar komma uppåt, ja, som du i 14-årsåldern där. När man kommer in i puberteten brukar avta lite. Och sen, så ja. En del kommer tillbaka, andra gör det inte då när de blir äldre. Men upp till den åldern så tror jag, där är det rätt mycket med dagdrömmare och så vidare som försvinner bort emellanåt, barn. Det är det ju. Och det måste man ju se i skolan också. Och det är väl lite, i skolan så är man ju mera uppstyrd, så där kan man ju inte prata om det på det sättet som man kan göra hemma. Så det är, här är mycket upp till föräldrarna skulle jag vilja säga, och hjälpa barnen genom den här biten. I skolan så kan man ju inte göra det, tyvärr, på det sättet.
Nej, inte alltid.
Nej. Då har man väl kanske en del föräldrar på sig sen, om barnen går hem och berättar. Ja.
Ja, jo, men så är det ju. Och det, jag menar, jag skulle ju inte prata om den här delen till mina elever heller. De har ingen aning om vad jag gör. Eller att jag kanske ibland läser av dem. Det har de inte heller någon aning om. Det behåller jag för mig själv. Men det var ju jag har ju en gammal elev som har hittat till andligheten och lyssnat på våran podd bland annat.
Åh, vad kul!
Ja, och hon sa att jag hade ingen aning om Katri att du höll på med det här. Och jag tänkte på det att, vänta nu, gjorde jag det ja, när hon gick som min elev? Och det hade jag nog redan påbörjat då. Så det stämmer. Och det var ju också lite roligt då att eleverna, att de inte har genomskådat mig egentligen. För jag vet att ibland så säger jag saker och så kommer jag på mig själv, men gud, så där kanske jag inte skulle ha sagt. Och eleven tar det budskapet till sig på en gång. Fast det är inte egentligen, det är inte ett budskap som gör att jag kan berätta om deras liv. Men jag säger någonting som jag kommer på mig själv, att jag ibland får bita mig i tungan för att jag inte ska avslöja mig. Vad jag också gör. Men där måste jag ju se till att jag liksom kan skilja på den lärarrollen som jag har kontra den här andliga delen som jag har. För den finns ju alltid där. Oavsett om jag jobbar på skolan eller om jag är hemma eller sitter med en klient. Sen kan man ju vara uppkopplad på ett annat sätt förstås. Men ibland så slinker det igenom. Och det var ju ingen av mina elever har hitintills märkt det. Och det är ju rätt skönt. Nej, men ibland så säger jag ju sådana här saker som jag kommer på mig själv, så det kanske jag inte skulle ha sagt. Som till exempel att, ja, det var en elev som sa till mig så här, hur kunde du veta att jag satt och gjorde någonting helt annat på datorn? Ja, det är ju för att jag ser rätt igenom dig, sa jag. Och så kom jag på mig själv, men gud, vad sa jag för någonting? Och eleven bara, ja, men du är ju som en häxa. Sa han till mig. Ja, det kanske jag är, sa jag. Och så skrattade jag bara. Och sen dess så vågar han aldrig göra någonting annat än det han ska göra på mina lektioner. Och då har han sagt det till de andra eleverna. Passa er för Katri, för hon har ögon i nacken. Hon ser allting. Och han kanske har läst av mig. Det vet ju inte jag.
Utan att jag kanske förstår vad han gjorde.
Precis.
Ja, det här med andliga barn, ungdomar, människor generellt är ju faktiskt någonting som jag tänker att ibland så tycker inte jag att det mänskliga ordet räcker till för att det är så mycket, jag upplever att det är så mycket mer ord som behövs för att förklara det. Men kort och gott skulle jag vilja säga att vi är mer andliga än vad vi någonsin kan förstå. Och att vi behöver förstå hur andliga vi är för att kunna komma vidare generellt i mänsklighet och allting sånt. Jag känner att budskapen vi alltid får, känner, upplever jag, både genom sittningar och när vi sitter så här. Jag har ju sällskap med här nu och haft sedan vi började. Att vi behöver vakna. Och det har vi ju hört från olika källor hela tiden, att vi behöver vakna. Men att vi behöver ändå inte vakna, för vi är vakna. Vi behöver bara förstå att vi har vaknat. Att det är inte svårare än så. Det är ingenting mer vi behöver göra, vi behöver bara agera i det. Agera i att förstå och att vi är vakna, men att också kunna börja använda det och inte använda det i form av trycka ner och, vad är det de säger? Trycka ner och lägga det åt sidan. Att vi behöver bara förstå och vara i det. Och det handlar om att möta barnen på ett kärleksfullt sätt. Att inte håna varandra. Att inte möta varandra med oj, oj, nej, men det var väl ingenting. Att faktiskt visa varandra med glädje och kärlek. Det är inte svårare än så. För då vågar folk visa att vi är öppna och vakna. Liten hälsning från, jag vet inte vad han kallar sig. En av mina guider här.
Det är viktigt att visa förståelse för andra, oavsett vad de har för egenskaper och kunskaper. Liksom. Det är viktigt generellt att försöka förstå vad den människan man möter har med sig. Även barn har saker med sig.
Och vi är så otroligt snabba på sig att barn ska... Jag tror att mycket ligger kvar i det här att barn ska rätta sig och vi ska formas och vi ska... De ska liksom lyssna. Nu säger jag, skrik på min klass hela tiden, tänkte säga. Nej, vi säger till att vi måste lyssna på varandra. Vi måste lyssna. Ja, vi måste lyssna på varandra. Vi måste lära barnen att lyssna på varandra och respektera varandra och inte döma. Ja.
Men vad säger man om framtidens barn då? De här som det pratas faktiskt om just i våra kretsar. Att de kommande barnen om kanske en 10 år eller kanske ännu längre tid ska ju vara, de föds ju in i det här direkt. Har ni hört någonting om det?
Ja, de finns redan. Absolut, det gör de.
Jo. Men att det ska bli väldigt tydligt. Mycket
Ja,
tydligare.
och det är det på många håll. Det är bara att vi har lite svårt att ta hand om dem och fånga upp dem. Generellt. Som skolan kan ju inte göra det, för där kan du ju inte prata om det på det sättet, tyvärr.
Nej, nej.
Och det är där man hamnar förr eller senare i skolan, oavsett. Och är du då inte enligt normen, då blir det lite problem. Så att vi måste lära oss att ta hand om de barnen, för det går mycket väl att förstöra hela den här, alla de barn som föds, absolut. Det kan man göra. Tyvärr, men jag ser optimistiskt på det. Det kommer. Det sker förändringar hela tiden. Det gör det. Och även skolan kommer att få ändra sig.
Att hela läroplanen ska ändras.
Ja,
Ja,
det måste ju göras. Ja.
ja.
Men det är klart att vi klarar det. Klarar av att möta de nya barnen. Även om de nya barnen har det tufft med olika utmaningar så vill jag också tro att vi vuxna runt omkring kan möta dem på det bästa sätt vi kan i de köttliga kostymerna som vi har just nu. I det mänskliga medvetandet. Oj, 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 här händer grejer. Såg ni det där?
Nej.
Nej.
Nej, det var någonting som flög precis framför ögonen på mig.
Vad vill de ha sagt då?
Men det är både orber och det är ljusglimtar. Det är som att det blinkar.
Det är mycket energi. Ja, det är viktigt just det här med barnen och de nya barnen. Även våra barn som växer upp idag. Många av dem är ju de nya barnen. Sen är det olika stadier av den utvecklingen också som finns. Så att, ja, vi måste börja ta hand om dem och förstå deras speciella, många har ju speciella kunskaper också som vi inte hittar i dagens skola egentligen.
Nej, för att idag så är skolan gjuten efter en viss modell. Och där behöver barnen anpassas till den modellen.
Precis.
Vad får du fram, berätta?
Ja, det är någonting som händer. Jag vet inte riktigt vad som händer.
Får inte släppa dem in för nära.
Nej, jag... Nej, men nej. De säger att de nya barnen är väldigt... De är chippade för att klara det mesta. Bryta programmeringen av människan. Är det de vill förmedla.
Jo, nej, men det är ju själva tanken med dem. Det behövs ju på den här jorden vi är idag. Så behöver man göra någonting. Det ser vi ju med alla föroreningar och allt som håller på att ske med natur och så vidare. Det krävs ju att en mer förståelse för för vår jord egentligen. De nya barnen har bättre förståelse för den och för andra människor.
Vad är det som händer, Sofie?
Det är massa som händer. Det är så som att det är rörigt. Jag är någon annanstans. Jag är uppe på ett moderskepp nu faktiskt, helt ärligt. Och jag ser en hel del. Barnen idag, alltså det känns som att vi chippade. Vi chippade i att liksom skicka upp olika signaler. Och vissa barn som skickas ner, de är chippade på ett annat sätt.
Mm.
Och det är även liksom som att vi blir... Det här låter ju helt... Men att de plockar oss kort efter. Och chippar oss på ett annat sätt. De chippar om oss även...
En omprogrammering alltså.
Ja. Det är,
mm. Ja, det har jag också hört att vi... Ja. Där ser, är vi.
Och jag ser som ligger på en brits. Och liksom... Mm. Jag har aldrig sett sådana här saker förut på sånt här sätt. Och jag har inte förmedlat det. Men det är så tydligt. Och sen så får vi komma ner. Och det här görs medan vi sover.
Mm.
Alltså att vi, och det är nästan så att det är själsligt. Alltså att vi liksom plockas upp och så programmeras och så får vi komma ner.
Ja, det är en del av femte dimensionen. Man pratar om som vi ska till. Och,
som jag ser nu, eller vadå?
Ja, alltså hela processen med den biten. Vi måste ta oss till femte dimensionen. Det är liksom väldigt viktigt att människan steppar upp, för jorden kommer att steppa upp. Och gör inte vi det också, då blir det fel. Då blir det inte bra. Det var det jag fick förut också, att du kommer inte se skillnad. Det blir inga långskallar och så vidare som tidigare, utan här den kapaciteten man har i hjärnan räcker gott och väl till. Det här är emotionellt förändring. Alltså intelligens är en sak, men det här är en emotionell förändring som kommer att ske. Och sen blir det, där man behöver mer intelligens, blir mer specialbarn, om man säger, specialmänniskor som kan sitt område. Och vi driver inte om det här. Det här är liksom allvar nu.
Mm.
Det är ingenting som de håller på och driver med oss, utan man har diskuterat länge hur man ska få människan att följa med jordens till femte dimension.
Det är ett stort arbete som är på gång, och det grejen är att det handlar inte bara om barnen, det handlar om oss vuxna också.
Ja, det gör det, men barnen kommer hjälpa liksom. De kan man påverka och hjälpa. De egentligen stöttar de oss. Vi tror att vi stöttar dem. Men det är inte så. De stöttar oss i förändringen. Kommer det göra. Ja, jag blir alltså, det är jättejobbigt.
Är det emotionellt jobbigt eller är det...
Ja, det är det. Det är...
Det syns på hela dig nämligen.
Mm. Det är jätte, alltså, det här är sådana som inte går att förklara med ord egentligen. Det behövs så mycket. Och vissa av oss är liksom på gång och där. Men vi hamnar på sidan om i samhället. Liksom, vi får inte plats. Det är samma med barnen. De får inte plats riktigt. Vi måste ta hand om dem.
Handlar det om att de inte får plats för att det finns de som vill bestämma och inte vill släppa in de här intelligenta barnen?
Ja, jag ska inte säga att de är mer intelligenta totalt. Nej, det är de inte. De är mer specialiserade, mer emotionella. Så att de bygger inte ego på samma sätt som vi gör. De bygger absolut inte ego på det sättet.
Med tanke på att det finns de som är rädda för att de här barnen faktiskt ska komma, vill ju förhindra dem på något sätt.
Mm.
Och att sätta dem vid sidan om helst.
Mm.
Då kan de inte liksom träda i kraft riktigt på det sättet. Så
Nej.
länge
inte som planen är riktigt. Det kommer. Men här har vi, man har börjat redan med en del och jag tror jag, det är någonting jag pratar med Sofie om eller skickar. Det är det här AI kommer styra människorna. Den har man kontroll på. Och de får inte tappa den kontrollen till andra. Den kontrollen man har på AI och kommer att ha, kommer styra människorna åt rätt håll. De som är ja, nej. Jag får ta mig ur det här. Det här går inte. Det är så enorm energi så det är mycket. Men AI kommer att hjälpa oss.
Så det är inte dåligt om den är under kontroll.
Nej, det är inte
Kan vi
dåligt.
kontrollera det?
Ja, det är därför man skapar människan som kan ta fram det. Det ska styras. Man kan säga att det är ett vapen egentligen för att styra människor åt rätt håll.
Det känns det, Anders?
Jo, det vibrerar. Det är så mycket energier så att nej, jag har inget problem med det egentligen. Det tycker jag inte. Men jag känner att det gick inte att säga på rätt sätt. Jag vet inte. Men kanske Sofie skulle ha tagit det här. Hon kanske är bättre på att uttrycka sig.
Nej, det tror jag inte. Det är som jag sa tidigare, som de säger, det är liksom det mänskliga ordet räcker inte alltid till helt.
Nej, det gör det inte. Och det här, varför det blev så emotionellt på något vis, för det här är en av våra sista, vi kan, alltså chanser, faktiskt. Men vi kommer ju inte uppleva, inte på 100 år liksom, men misslyckas man här så kommer det, ja, inom ett par 100 år i alla fall då. Behöva göras något radikalt. Jag fortsätter att vibrera. Det är så här jag har på nätterna när jag vibrerar.
Just det, låt oss säga att vi vibrerar på nätterna.
Ja.
Nej, men det är ett skifte. Vi behöver vara där för barnen i det här skiftet.
Ja, absolut.
Och vi behöver vara där för att stötta dem och i allting. Och stötta handlar om att lyssna, ställa frågor och inte döma.
Precis.
Det kan man säga
Jättebra.
med mänskliga ord.
Ja. Och leda dem, alltså vägledning på rätt väg. För det är så lätt att hamna lite fel i det här. Så att det är det du behöver, stöttning och vägledning, och, som du sa. Allt.
Tack för oss för ikväll eller för den här gången. Men innan vi säger hej då helt så skulle vi faktiskt vilja upprepa det här med att om det är någon som känner något, ja, någon äldre ungdom eller att man har som i vuxen ålder kommer ihåg att man hade starka minnen från ett tidigare liv som barn. Skulle vi väldigt gärna vilja komma i kontakt med er. Det skulle vara superkul att få ha med er på podden. Så mejla gärna oss på fraga@andligaklubben.se. Berätta lite om erfarenheter och upplevelser så hör vi av oss till er i så fall. Tack och adjö för i den här gången och på återseende.
Hej då.
Hej då!
Hej då.
Vilka frågor väcks hos dig när du lyssnar på Andliga klubben? Behöver du kanske lite vägledning i din vardag? Eller undrar du över livets mening och de stora frågorna? Ja, mejla oss gärna på fraga@andligaklubben.se så kanske just din fråga kommer med i ett avsnitt framöver. Gillar du jobbet vi gör och vill stötta oss? Då kan du bli vår supporter genom att skicka ett bidrag via Swish. Skicka slanten till 123 445 2884. Mottagare är HDJ. Du kan också stötta oss genom att uppmärksamma oss på sociala medier. Vi finns på Instagram under namnet Andligaklubben. Och vill du hänga med oss på Facebook så kan du gå med i vår privata grupp Andligaklubben.